Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
I det här avsnittet besvarar jag ett par frågor från medlemmar i hälsodetektiverna. Och det handlar om salt, jod och benskörhet bland annat. Och det mynnar ut i en ganska djuplodande diskussion om vilken roll salt har i kroppen och hur mycket jod som är lagom bland annat och hur man förebygger benskörhet. Om du är nyfiken på att bli medlem i hälsodetektiverna så hittar du länken i podcastbeskrivningen. Nu kör vi!
Nu ska vi prata om salt.
Yes.
Det kommer ju lite, frågan kommer nog lite av att vi har pratat om salt under hälsoutmaningen bland annat. Mm. Där vi rekommenderade en elektrolytdrink som en del av omställningen. Man gör en kostomställning.
Ja, just det.
Och då kom det in en del frågor kring salt. Mm. Och då var frågan egentligen, vad behöver man ta hänsyn till när det gäller salt? Är salt bara salt? Och bör man välja salt med eller utan tillsatt jod?
Mm. Men det var ju lite mer där.
Ja, men det var det. Men hon skrev ju så långt. Ja. Hur påverkar salt kroppen och vilket salt är bäst att välja? Jag har POTS och äter cirka 1,5 tesked salt per dag. Vad ska jag då tänka på?
Ja. Om man äter 1,5, ja men då får det vara ordinerat av läkare. Det är lite mer än vad vi rekommenderar. 1,5 tesked motsvarar ungefär 11 gram salt, vilket är mer än vad vi rekommenderar.
Ja, men hon hade ju det, tror jag faktiskt.
Ja,
som
precis.
Jag kommer ihåg och, det från läkare, ja, tror jag. För att hon har POTS.
Ja, men salt, är salt bara salt? Ja, alltså om man säger, om man ska ge en överblick av vad salt är för någonting så säljs det i 2 huvudformer. Och det är havssalt, där jag inkluderar Himalayasalt eftersom det är bara torkat havssalt. Eller, vad ska man säga, fossiliserat havssalt. Eller joderat, fabriksproducerat salt och som har klumpförebyggande medel och jod tillsatt. Så salt, och i övrigt där så är ju, jag menar, natriumjonerna som finns där och kloridjonerna. Salt är ju som bekant natriumklorid och natriumjonerna och kloridjonerna är precis de samma. Det är bara det som kommer med saltet som skiljer.
Mineralerna. de övriga mineralerna?
Ja, det innehåller inte mycket andra mineraler. Det är lite av en myt. Mm. Alltså att det, inte havssalt heller. Fördelen med havssalt skulle jag säga en annan. Att, nämligen att det är möjlighet att få i sig salt utan att få i sig så mycket jod. För Sverige har vi väl tidiga med att jodera saltet, och Livsmedelsverket går ju ut med rekommendationer till restauranger och färdigmatproducenter om att använda joderat salt i sina produkter. Så i ostar och i färdigmat och i restaurangmat så används joderat salt. Och det betyder att svenskar får i sig betydligt mer än någonstans runt 8 gram. Nu har jag inte kollat upp det inför. Jag vet att britterna får i sig 8,5 gram. De äter lite mer processat.
Du har skrivit det där i kokbok på sköldkörteln.
Ja, jag kan inte komma ihåg allting. Men de flesta äter lite, ganska mycket, de som äter processad mat. Men äter man kanske paleo eller AIP eller keto, karnivor, jag menar, då är det ju inte processad mat. Och då finns det inget joderat salt i. Utan då är allt salt som du äter tillsätter du själv. Så då blir det att man kanske hamnar i att äta lite för lite salt. Men vi ska komma till det om en stund. Jag tänkte först bara beskriva just det här med joderingsprogrammet, vad det innebar för någonting. För att det joderingsprogram som vi genomförde i Sverige från 1936 och framåt, det har genomförts senare på andra ställen i världen. Och då har man sett hur det påverkar förekomsten av sköldkörtelsjukdom, av hypotyreos, och autoimmun sköldkörtelsjukdom är ju den främsta orsaken idag till hypotyreos. Man har sett i flera länder som Grekland till exempel, Kina som hade joderingsprogram på 90-talet och Turkiet och en lång rad andra länder, hur för mycket jod leder till hypotyreos och autoimmun sköldkörtelsjukdom. Och det är den största gruppen. Det är hundratusentals kvinnor som lider av det i Sverige. Den största autoimmuna gruppen. Och därför tycker jag att det är värt att lyfta lite det här med rekommenderat dagligt intag. För att om de flesta svenskar får i sig mer än 6 gram, om vi säger att de kanske inte ligger så högt som britterna, men jag tror att i och med att Livsmedelsverket rekommenderar att alla ska försöka minska sitt intag, gärna ner till 6 gram eller mindre, så låg som möjligt egentligen, enligt deras rekommendation, det finns ingen bottennivå i deras rekommendationer, så betyder ju det att de flesta ligger idag över 6 gram. Och då, om man äter joderat salt i de mängderna, då får man i sig betydligt mer än vad rekommendationerna är. För att om man tar 1 gram joderat salt så innehåller det 50 mikrogram jod per gram. Och det rekommenderade dagliga intaget är 150 mikrogram för vuxna och tonåringar och barn över 10. Vilket motsvarar alltså 3 gram salt per dag joderat. Och gravida ska ha lite mer, de ska ha enligt rekommendationen 175 och ammande 200 mikrogram per dag för att tillgodose barnets behov. Och det betyder att om man äter, säg att man äter 11 gram per dag, då får man i sig 550 mikrogram, alltså typ 4 gånger rekommenderat dagligt intag. Och det blir för mycket. Så det är viktigt att komma ihåg att jod finns inte bara i salt. Och man kan inte äta hela sitt rekommenderade dagliga intag eller mer från bara joderat salt. Alltså det blir för mycket, då blir för mycket. Så jod finns även i fisk och skaldjur och äggula och i mejeriprodukter. Så om man äter dem rikligt av exempelvis, jag säger att man äter torskfilé, då får man i sig 200% av rekommenderat dagsintag på bara 100 gram. Så äter man det några gånger i veckan, då är man uppe i ett ganska högt intag. Se att du äter det 3 gånger i veckan, om då har du jod så det räcker. Eller att man äter exempelvis alla de magra fiskarna som torsk, blåmusslor innehåller väldigt mycket, löjrom innehåller mycket, sej, kräftströmming, hummer innehåller extremt mycket, det innehåller 500% av rekommenderat dagsintag. Och äggula innehåller, alltså 100 gram äggula innehåller 80% av dagsintag.
Ja, så äter man mycket fisk, äter man det dagligen, behöver man inte ha något joderat salt.
Nej, men precis. Så därför tycker jag att man behöver ha båda hemma.
Mm.
Så att vi har ju mest havssalt. Vi använder mest havssalt.
Mm.
Och lite grann ibland använder vi joderat salt. Så det beror på hur mycket fisk man äter. Men mellan 1 och 3 gram beroende på hur mycket fisk man äter per dag.
Mm.
Så om man inte äter någon fisk alls, då kanske det är 3 gram. Och äter man mycket fisk så kan man gå ner till 1 gram eller inget alls.
Precis.
Och bara äta havssalt. Och då slipper man ju också få i sig det här klumpförebyggande medlet.
Precis, för det är ju utmaningen i det här vanliga bordssaltet.
Ja.
Alltså att om man tänker att man äter AIP och man vill äta helt utan tillsatser.
Mm.
Då finns det ju faktiskt lite tillsatser i vanliga bordssaltet när det inte är sådär som havssalt, liksom kornigt så.
Ja, precis. Och det är för att annars suger åt sig vätska och så blir det klumpigt av det, och det är därför man tillsätter det. Det heter natriumferrocyanid, men det finns inga kända hälsorisker med det, och jag är inte speciellt orolig över det. Det är väldigt små mängder.
Ja, vi har försökt söka på det och se om vi hittar några hälsorisker. Det
finns inte några kända hälsorisker. Men samtidigt, vi äter ju väldigt lite av det, men främst på grund av jodinnehållet. Jag vill inte att vi ska få i oss för mycket jod.
Mm.
Om men det inte är krigstid, så ska vi inte... och det faller en atombomb över landet, och
då äter vi mycket
jodtabletterna.
Då tar vi jättemycket jod. Ja. Men det är också bra att få i sig jod, måste vi säga. Alltså, om vi pratar sköldkörteln så ska man ju få i sig
jod. Absolut. Ja, absolut. Det är superviktigt med jod, därför att jag menar, globalt sett så är ju jodbrist en allvarlig orsak till hypotyreos.
Mm.
Så att hypotyreos och autoimmun hypotyreos, det orsakas ju av för mycket jod förmodligen. Mm. Det är en bidragande orsak parallellt med genetiska faktorer etc. etc. Men det är fortfarande så att om man äter för lite så kan kroppen inte producera sköldkörtelhormonet eftersom jod är aktiv del av det.
Mm. Vi har en artikel på bloggen som heter Jod, gift eller näring, som kommer ur kokbok för sköldkörteln där du tar upp de här grejerna också.
Ja, just det.
Så att det kan man ju läsa lite mer där.
Men vi skulle gå in på lite varför salt är så värdefullt.
Ja,
också.
Ja, det är ju jättebra med salt.
För att,
varför är det så bra?
För jag brukar börja dagen med att ta ett gram salt, havssalt i vatten och blanda med lite magnesium och citron och dricka det. För att de flesta känner ju ett sug, tror jag, efter salt. Särskilt om man tränar mycket eller man svettas mycket så får man ett sug efter salt. Och det som de flesta säkert kommer ihåg är att man blir törstig. Om man äter mycket salt så blir man ju törstig. Och det är för att salt tar med sig vatten in i kroppen och binder det där. Och det är det som också har lett till de här rekommendationerna om att man ska minska på sitt intag av salt. Eftersom det då kan höja blodtrycket. Nu har jag mäter ju mitt blodtryck då och då, och det är väldigt bra trots att jag äter väldigt mycket salt. Men i alla fall så finns det idag studier som visar på samband mellan dödlighet av alla orsaker och intag av salt. Och de studierna är inte så entydigt negativa till salt som de tidigare farhågorna har liksom pekat på. Och det man ser är att när man äter exempelvis 2300 milligram natrium, vilket motsvarar 5,8 gram salt per dag, så ligger den lägsta risken precis där, runt 6 gram per dag i intag.
Lägsta risken för?
För dödlighet. Alltså det här är en korrelationsstudie, ska man. Det här är inte en klinisk studie. Och det går inte att göra kliniska studier på saltintag, för det är, liksom, det är för långa tider vi pratar om och det är för svårt att mäta. Men alltså att äta för lite salt. Alltså vad man såg var att när man äter mindre än 3 gram per dag så såg man en tendens till ökad dödlighet i den här studien. Och det finns också andra studier som visar där man har hjärtinfarktpatienter som får olika vätskeersättning med olika mycket salt, att de med vätskeersättning med mer salt klarar sig bättre, att de får färre komplikationer och bättre utfall när man gör studier på den gruppen, alltså personer som har hjärtproblem. Och en bakgrund till det är ju naturligtvis att hjärt-kärlhälsa hänger samman med vätskebalansen. Alltså att celler behöver ju ett flöde av vatten in och ut ur cellen, och utan tillräckligt salt så kan inte det utbytet ske effektivt. Och det påverkar hjärta och kärl negativt, så att blodet inte flyter på lika enkelt. Ett annat område som också salt är väldigt viktigt för är ju naturligtvis hela nervsystemet, eftersom nerverna använder elektrolyter för att skicka vidare nervsignaler. Alltså flöden av natriumjoner och kloridjoner sker över membran. Natriumjoner sker över membran så att nerverna fungerar som de ska. Och det är också bakgrunden till att om man ställer om sitt saltintag väldigt hastigt, alltså från ett högt till ett lågt, då kan i alla fall jag märka hur jag får lite så här känningar av kramp. Och det är ju för att det sker en förändring i hur nerverna kan aktiveras. Så natrium behövs för nervfunktion. Och natriumklorid eller salt behövs ju också för matsmältningen, i och med att kloridjonerna i natriumklorid används för att producera saltsyra i magen. Och saltsyra behövs för att desinficera maten vi äter från bakterier, göra så att vi inte får maginfektioner och även bryta ner proteinet i maten. Så saltbrist kan påverka matsmältningen negativt också. Och det finns också vissa studier som tyder på att det kan påverka humör. Alltså att när man äter på tok för lite salt, när man har saltbrist, så får man också en kognitiv påverkan och sämre humör. Det var en studie från 2010 som jag hittade som gick in på det. Men så vid sidan av allt det här så är salt också viktigt för att det, när man äter tillräckligt med natrium så kan också kroppen behålla tillräckligt av kalium, kalcium och magnesium. Det stannar kvar i kroppen istället för att filtreras ut med njurarna. Så det som chefselektrolyten, och det kräver energi att äta för lite salt, eftersom kroppen eller njurarna måste aktivt pumpa tillbaka salt från primärurinen som bildas. Så att det är en energikrävande process att behålla salt, inte att äta salt utan att äta för lite salt. Det är en energikrävande process som belastar njurarna. Och det återspeglas också en del av forskningen på njurkomplikationer då, på patientgrupper. Alltså att man kan skydda njurarna genom att äta tillräckligt med salt. Men så slutsatsen är väl att vi behöver få i oss omkring 4-6 gram salt per dag. Och det rekommenderar vi att man får i sig främst från havssalt, men också joderat salt i den mån man äter fisk eller inte. Så de som äter mycket processad mat kanske behöver minska sitt saltintag och komma ner i 6 gram. De som äter en artriktig föda, som kanske är LCHF, paleo, AIP, karnivor eller liknande, kanske behöver öka sitt saltintag lite grann för att komma upp i.
Inte LCHF om de äter väldigt mycket ost.
Ja, just det. Ja, det har du rätt i. LCHF-erna, de får minska. Med tanke på de ostbrickor jag sett där. Nej, men ja. Nej, men det är ju naturligtvis bra att äta salt, men inte att få i sig så mycket jod som följer med om man äter konventionellt salt, joderat salt. För mycket av det är inte bra. Sen också, om man svettas mycket eller har saltsug, så bör man öka sitt intag. Och vara uppmärksam på hur man mår också vid olika saltintag. Alltså det är inte ovanligt att man mår sämre om man äter för lite salt. Och när man bara tar ett glas med ett eller två gram salt tillsatt, lite citron, kanske lite magnesium, så mår man bättre direkt och känner en energikick av det som kvarstår. Och då är det ju ett tecken på att man kanske fick för lite salt eller för lite vatten, eller både och.
Och ett gram salt, det är ungefär ett kryddmått, eller?
Ja, precis. Mm. Och varningarna för salt kan jag tycka är överdrivna. Alltså att om man är orolig över sitt blodtryck när man äter, om man äter ungefär 6 gram salt, då kan man ju kolla sitt blodtryck. Det är väldigt enkelt att göra. För det är egentligen enda anledningen till att de har den här hypotesen om att det skulle vara farligt med salt. Mm.
Då skaffar man en blodtrycksmätare och sen så gör man det regelbundet.
Ja, men precis. Det är väldigt, väldigt, väldigt enkelt att göra. Mm. Så, ska vi gå vidare till nästa fråga?
Ja, jag har ganska många frågor här. Jag funderar lite på om vi skulle ta nästa fråga till ett nytt avsnitt. Salt kändes nästan som det kunde få bli ett eget avsnitt. Det var så himla
men jag kan svara lite kort på sista frågan och så kör vi alltid ett avsnitt ändå.
All right, då kör vi sista frågan då. Jag undrar, Ulla-Britt undrar om det finns några tips på hur man ska förhålla sig vid benskörhet och när det gäller att ta bort mejeriprodukter i AIP och paleo.
Mm.
Ska jag läsa mer om hennes bakgrund? Eller ska vi förhålla?
Men hon medicinerar med kalciumtabletter och alendronat. Det är då en benskönhetsmedicin.
Mm. Och hon har RA.
Just det.
Och hon planerar att påbörja AIP. Hon äter medelhavskost, men undrar lite kring det här då. Och om man kanske behöver tillföra kalk i kosten vid diagnoser som osteoporos.
Ja. Men det är väl intressant. Alltså det hon då får är, det som sjukvården har gett henne är ett medel som hämmar de celler som bryter ner benstommen. Alltså det är en hypotes om att det finns ju då två typer av celler som hanterar benen, och de ombildas ju hela tiden. Det är osteoblaster som bygger på mer benmassa och osteoklaster som bryter ner. Och alendronat som hon får då, det hämmar de celler som bryter ner. Och det ska då ge en lätt förbättring av benstommen. Och dessutom de här kalciumtabletterna. Problemet med den här typen av, hela det här perspektivet på sjukdom är att det tar inte in livsstilsaspekter överhuvudtaget. Och det finns väldigt många livsstilsaspekter när det gäller osteoporos. Jag menar, det finns några saker som inte kan förändra. Det finns saker som kön till exempel, att det är kvinnor som drabbas. Ålder, det är en ålderssjukdom. Det finns också vilken befolkningsgrupp man tillhör. Vita och asiater har benskörhet medan svarta inte har det. Familjehistoria, det finns genetiska aspekter av det. Och sen om man är väldigt småväxt. Men det vet jag inte om det är på grund av att man är väldigt liten eller om det är att man har haft absorptionsbesvär under hela sitt liv då kanske. Att det är bara en sån korrelation. Sen finns det också kopplingar till vissa könshormon som naturligtvis påverkar benstommen. Alltså låga könshormon, östrogen kan då efter menopausen kan då öka risken. När man får lågt östrogen så ökar naturligtvis risken då. Sen finns det också sköldkörtel. Det finns många olika saker som kan bidra. Men vad som inte tas upp överhuvudtaget, det är ju saker som mekanisk belastning av skelettet. Det är en otroligt benmassehöjande insats att belasta skelettet. Framförallt alla typer av aktivitet belastar ju skelettet. Men just styrketräning är unikt. Man kan bygga muskelmassa och benmassa med hjälp av styrketräning som belastar skelettet. Så det är ett sätt att, och då är naturligtvis i det här fallet att få kontakt med en sjukgymnast så att man kan få ett program för daglig aktivitet som funkar med symptomen. Vid sidan av det så är D-vitamin en kofaktor för kalcium. Så att ta ett D-vitamintillskott ökar absorptionen många gånger om av det kalcium man har i kosten. Så att utan att ändra kosten kan man öka upptaget till kroppen av kalcium genom att bara se till att ta ett D-vitamintillskott. Och det kanske hon redan gör. Men vid sidan av det så finns det också något som är helt bortglömt och som läkare aldrig pratar om, och det är proteinintag. För vi vet att skelettet består till 50% av protein. Om man kollar till volymen av ett ben så är det 50% protein. Och det kom nyligen ut en metaanalys, 2018 kom det en metaanalys som gick igenom 20 studier med nära 40 000 deltagare som då, där man jämförde allätade, personer som äter protein, alltså äter kött, jämfört med vegetarianer och veganer. Och både vegetarianer och veganer hade lägre bentäthet, alltså i nacken och i ryggraden som är väldigt viktiga just vid benskörhet. Och veganer hade också kraftigt förhöjd frekvens av frakturer, alltså benbrott. Så vad det här visar är ju att intaget av näring från animalier, att protein bygger upp benstommen. Så det var de tre faktorer som på något sätt adresserar grunden till att ha en sund benstomme. Det är att äta mycket protein. Äta ordentligt med fisk exempelvis. För att Det finns några källor som exempelvis sardiner och lax där man kan i konservform, så finns benen med där. Och där kan man få i sig flera hundra milligram kalcium bara i en enda portion. Och sen finns det ju också i olika typer av kolsorter finns det, alltså om man ser till hur mycket som finns i mejeriprodukter, så kanske du kan få ungefär, ja, inte lika mycket som i mejeriprodukter, men du kan få ungefär hälften i, genom bladgrönsaker, genom sardiner och genom lax. Och även det finns även kalcium i mandlar och sesamfrön. Och sen finns det i sellerikål, grönkål, bladkål och fikon finns det, i rovor också. Och spenat finns det en hel del kalcium. Så vad jag vill säga att osteoporos handlar inte framför allt om brist på kalcium. Det är inte den primära orsaken, utan det är saker som det är en multifaktoriell sjukdom som har att göra med hormoner, som har att göra med näringsintag, som har att göra med fysisk aktivitet och som kan ha att göra med tarmhälsa. Man vet att exempelvis personer som har får operera vissa typer av operationer där man minskar storleken på magsäcken kan öka risken för benskörhet, alltså absorption. Och olika typer av behandling mot vissa sjukdomar då, som kortisonbehandling exempelvis. Och, alltså det finns en lång rad olika sjukdomar också som har samband med. Men det man kan göra själv är ju att förbättra sin kost, förbättra sitt vitaminintag och förbättra belastning av skelettet. Och vid sidan av det få i sig kalcium från bra källor.
Mm.
Och det är inte, sen om man redan tar ett tillskott så kanske det inte är nödvändigt att äta ost och mjölk. Utan man kanske kan klara sig med de här fiskkonserverna med ben, gärna med ben. Benbuljonger där man har i lite någonting som gör det surt så att kalcium löser ut sig i benbuljongen. Så att det kan vara vinäger eller citronjuice. Och sen att äta kolsorterna, så finns det ju kalcium där också.
Mm. Så att man behöver inte vara rädd för att man slutar med mejeriprodukter då när man ska gå över till paleo eller AIP helt enkelt, utan man, det finns andra saker att göra.
Ja, man kan få upp kalciumintaget på andra sätt, men det blir ju naturligtvis svårare. Mm. För att det är inget som innehåller så här skyhöga nivåer som ost och framförallt ost då kanske innehåller, och yoghurt och mjölk. Det är ju väldigt mycket, och det är för att det är avsett för kalvar som växer och sådär. Men alltså det finns ju inte någon sån korrelation att benskörhet exempelvis existerar ju inte i många befolkningar trots att de inte äter några mejeriprodukter. Så det som ensam faktor räcker inte för att förklara benskörhet, utan det är multifaktoriellt.
Mm. Jag tänkte på det där med östrogen och hormoner och sånt där också.
Mm.
Att jag tror att alltså så här, om man går med hormonella besvär,
ja,
att det kan vara värt att se över dem.
Absolut, det är också en sån sak.
Det finns ju behandlingar också liksom, ja, för det.
Ja, absolut. Mm. Ja, men så det är väl lite så här, skillnad i perspektiv. Jag kan tycka att där den konventionella vården bara försöker på något sätt trycka ner en viss celltyp som ska bryta ner skelettet. Ja, den celltypen behövs ju också. Jag menar, det är ett smalt synsätt som inte tar in livsstilen på ett sätt som är...
Hon kanske ska ta ett samtal med sin läkare kring behandlingen och fråga lite om alternativ.
Ja, precis. Fråga vad han känner till om proteinintag. Fråga hur viktigt är D-vitamin. Fråga hur viktigt är fysisk aktivitet och träning. Framförallt med vikter.
Mm.
Fråga om det. Och då kanske man får ett bättre svar.
Mm.
För det krävs ju att man jobbar på flera fronter här.
Mm. Mm. Ja, men jättebra. Nu har vi betat av tre stora frågor.
Ja.
Det var gluten.
Ja.
Sen var det, vad var det mer vi pratade om?
Sen var det salt och jod.
Mm, och sen så var det den här frågan kring mejeriprodukter, om att ta bort det om man har benskörhet.
Ja. Ja, men då vi hörs snart igen.
Vi hörs snart igen. Yes. Nu ska vi svara frågor. Hej då.
Hej då.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmunt protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.